Första Korinthierbrevet 1 och 18 ska vi läsa. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Vad finns nu det visa? De skriftlärda och denna världens kloka huvuden. Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. En korsfäst Kristus som en irritationskälla för judarna och något för grekerna att gapskratta åt. Jag Kalle läste den här texten i morse och tryckte mera på dimensionen av kraft. Nu ska vi titta lite grann på vishet. Vad har den här texten att lära oss om begreppet vishet? Jo, en mycket viktig sak. Det finns två sorter. Det finns två sorter. Och de är inte blandbara med varandra. Och ganska mycket av våra svårigheter som kristna beror på att vi envisas med att försöka blanda. Vi försöker leva det nya livet med den gamla visheten. Det är dömt att misslyckas. Det kommer aldrig att gå. Och anledningen till att det inte går, det är att Gud har bestämt att det inte ska gå. Och då har du verkligen kommit och krockat med en bergvägg. Gud säger så här, jag ska göra det visas vishet om intet. Nå, vad är det för en vishet? Vilken sort är det han talar om nu? Jo, det är den mänskliga visheten. Den har Gud bestämt sig för att göra om intet. Och så står det så här i 21 versen. Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten. Och det tycker jag är fantastiskt. Ett sånt ord. Jag menar, det har ju ändå rullat nästan 2000 år sedan Paulus skrev det här. Och under den tiden har vi haft hela den enorma vetenskapsexplosion som vi har runt omkring oss idag och som exploderar som värst. Precis nu. I morse sa de i nyheterna att de hade lyckats skjuta ner en robot med laserkanon. Så vi får väl stjärnornas krig så småningom. Och det är ju fantastiskt. Världen, alltså människorna, är omgivna av Guds vishet. Hela skapelsen är ett tecken på Guds vishet. Men ju mer människan studerar skapelsen, ju mer hon vetenskapar på längden och tvären, desto mer kommer hon fram till att Gud inte finns. Och ibland med så dåliga argument som man tycker är detta forskning. Det är ju dråpligt. Ju mer vi forskar, desto mer försvinner Gud. Är det en slump, tror ni? Pytsan, det är en slump. Nej, det är inte alls. Det är bara så. Det finns två sorters vishet och de är varandras dödsfiender. De är inte blandbara med varandra. Människans egen vishet, ju mer den får utvecklas, desto mer försvinner tanken om att Gud skulle finnas. Och Gud, som Jesus säger, han är en Gud som fördöljer för de visa och kloka, men uppenbarar för dem som är som barn. Så därför har Gud bestämt att frälsning ska inte ske på denna världens vishet, utan den ska försiggå genom någonting som denna världens visgap skrattar åt. Det är inte heller en slump, det har Gud bestämt att så ska det vara. Och därför är det mycket riktigt så att talet om korset är en dårskap, en galenskap för dem som älskar den mänskliga visheten. Det är därför det är lite svårt att evangelisera ibland. Det är därför man får räkna med att få ett och annat gapskratt i ansiktet när man går ut och vittnar. Men Herren har aldrig sagt något annat, så att det får vi ju räkna med. Det hör till. Det finns två sorters vishet alltså. De är inte blandbara. De är tvärtom varandras fiender. Och eftersom Gud är starkast kommer hans vishet att vinna till sist. Hur ska vi känna igen dem? Hur ser man skillnaden på den gamla visheten och den nya visheten? Jo, det får vi också veta här. Den gamla visheten vinner seger genom styrka. Och den nya visheten vinner seger genom utblottelse. Så varje gång som du plötsligt ställs inför tanken att Guds församling ska vinna seger genom katedraler och pengar och resurser och satelliter, så sätt ett frågetecken i kanten. Jag älskar den här bilden av Jesus som måste låna en båt för att ha en plattform att stå på. Och när han stått färdig på den så lämnar han tillbaka den. Riktigt så kan ju inte vi göra. Vi behöver tak över huvudet för det regnar så mycket i Sverige. Och det blåser och det snöar och det har allt möjligt för sig här i det här landet. Annars så tycker jag också om det här ordet i skriften. Vad skulle ni kunna bygga för ett hus åt mig, säger Herren. Seger genom utblottelse. Ja, men det är ju rena galenskapen. Det kanske vi också säger. Herre, vi behöver omskolas. Vi behöver omskolas. Jag råder dig att du köper ögonsalva och smörjer dina ögon så att du kan se. Ja, det kanske vi behöver. Vi kanske behöver lite mer av den nya visheten där den gamla råder. Jag tror ett av problemen när vi kanske som predikaren till sist ropar fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Det är kanske att vi har inte sett visheten, den verkliga visheten, utan vi har med oss den gamla visheten in i det nya livet. De är inte blandbara, de är varandras fiender. Och Gud har bestämt att den gamla visheten ska gå under. Vi bläddrar till Jakobs brev, det tredje kapitlet. Så ska vi uppehålla oss vid Jakobs brev en stund, för det är ett intressant brev. Och i tredje kapitlet ska vi börja läsa i den 13:e versen. Där det finurligt nog i nya översättning står vishet som ovan, från ovan till rubrik, och det är bra. Jakob 3:13. Om någon av er är vis och erfaren, skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan, ska ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och all sköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. Här uppehåller sig nu Jakob vid någonting som också föresvävar Paulus när han skriver första Korinthierbrevet. Och det är detta att den nya visheten skapar enhet medan den gamla visheten skapar splittring. Du vet säkert att Paulus börjar ju första Korinthierbrevet med de här berömda orden om att somliga håller sig till Paulus och andra håller sig till Kefas och några håller sig till Apollos och andra håller sig till Kristus. Är då Kristus delad? Frågetecken. Och så är han lite glad över att han inte har döpt en massa folk i Korinth, utan det har andra fått göra. Och sen kommer det här pang direkt som vi började läsa förut, att talet om korset. Man tänker, vad konstigt, vad han byter ämne, Paulus. Att han aldrig kan hålla en röd tråd, den här som Kalle talade om i morse. Jo då, det är en röd tråd. Nu håller han på och förklarar hur splittring uppkommer. Det finns två sorts vishet, säger han. Den ena föder splittring och den andra föder enhet. Och det är precis vad Jakob säger här också. Det finns en som vishet som skapar bitter avund och självhävdelse, skryt och osanning, oordning och all sköns uselhet. Det är den jordiska visheten. Seger genom styrka föder den sortens frukt. Men där visheten heter seger genom utblottelse för Kristi skull, där finns fridsamhet. Där möter man försynta och fogliga människor. Intressant ord. Människor som är rika på barmhärtighet och goda gärningar, omutliga och uppriktiga. Och så är det ju rätt att leva med. Visheten bestämmer klimatet. Hur viktigt är det inte att vi får rätt vishet? I denna ganska splittrade tid så händer det ju att man läser i kristna tidningar och blad och sånt här. Och där talas det ju mycket om enhet. Nu får vi hålla sams, pojkar. Sluta bråka nu. Det brukar vara refrängen. Ja, men det är ju så att säga bara att sätta ett plåster på cancern. Till vad nytt verkan det nu hava kan. Vi måste ju byta vishet. Något annat räcker ju inte. Vi måste byta vishet. Vi kommer inte ifrån det. Ack, att enhet var så enkelt man bara kunde säga till folk att sluta bråka nu. Du, har vi fel vishet så uppkommer konflikter, även om ingen vill ha dem. Ty seger genom styrka hänger alltid på mänsklig makt. Och redan i gamla testamentet säger Herren, icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande. Varför det? Det är för att människans styrka och kraft, det är den gamla visheten. Och den föder splittring. Det första exempel du ser i skriften på detta är berättelsen om Babels torn. De byggde sig ett torn för att göra sig ett namn, som det står i första Mosebok 11. Vad betyder det? Jo, för att skapa sin alldeles egen makt. Det man bygger ett satans tempel, och nu så ska vi verkligen gå igång här. Och Herren stiger ner och så säger han att om de lyckas med det där blir ingenting omöjligt. Och vad gör han? Han utgjuter splittring. Plötsligt talar man inte samma språk, plötsligt ligger man i luven på varandra och alla skingras ut över jordens yta. Det är inte djävulen som gör det, det är Gud. Ty Gud har satt sig före att göra slut på den mänskliga vishet som handlar om seger genom makt. Makten, äran och starkheten tillhör Gud och ingen annan. Vad hade hänt i de församlingar som Jakob skriver till? Vi ska titta lite grann i andra kapitlet. Och där läsa de 9 första verserna. Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädd och säger till honom, här är en bra plats för dig. Men till den fattige ställer där borta, eller sätter på golvet mina fötter. Gör ni inte då åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på mina kära bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt i det rika han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte det rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte det som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder, du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd och lagen stämplar er som överträdare. Vad hade hänt? Jo, man hade börjat se upp till så kallat fint folk. Och så hade man börjat se ner på de fattiga. Och det handlar ju också om seger genom styrka, i det här fallet genom pengar. Det intressanta är ju med Guds rike att så att säga taxeringskalendern går baklänges, som jag får säga det så. Är ni med? Det sista ska bli det första. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd, men den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Hela tiden är det omvända ordningen i Guds rike. Men nu hade det blivit världens ordning igen. Nu var det på nytt de rika som var finast. Och det var liksom de som skulle ha hedersplatserna, medan man så att säga såg ner på den fattige. Denna världens vishet. Och därför måste Jakob skriva till den här, eller till dessa församlingar, vi vet ju inte hur många de var, och liksom på nytt återföra dem till ordningen. Ni glömmer väl inte av den himmelska visheten, för gör ni det så blir det konflikter. Var det konflikter? Oh ja. Vi tittar, 4 kapitlet. Vi behöver bara läsa första versen, det räcker ju. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ja, så roligt hade de. Och det är ju varken första eller sista gång. Ty var helst den gamla visheten letar sig in i Guds församling, så räkna med bråk. Hur är det med oss? Alldeles bortsett ifrån konflikter och så. Har vi ett behov av att byta vishet? Ibland hör man kristna som lite uppgivet suckar att det är så liten skillnad mellan världen och församlingen. Det är liksom bara som att vi går 5 minuter efter. Alla galenskaper som äger rum ute i samhället, de kommer lite senare in i församlingen. Men vi går 5 minuter efter. Vi kör lite med bromsarna på. Ibland när man sitter och samtalar kristna emellan, så grips man till sist av en förfärlig misstanke. Att alla lider av självfördömelse i Guds församling. I själva verket säger ju skriften att Gud har utvalt dem som är ringa. Så egentligen skulle vi allihopa sitta och säga det att ja, jag är ju den ringaste av alla, halleluja! Men det gör vi inte. Det är ju konstigt. Varför gör vi inte det? Om vi nu tycker det att jag är så liten och grå och talanglös och jämmerlig, då skulle vi ju verkligen prisa Herren, eller hur? Därför att då skulle vi ju säga, då måste jag ju vara utvald av Gud. Men varför gör vi inte det? För vi har inte bytt vishet. Utan vi håller kvar vid denna världens vishet och säger, usch, jag är så liten. Ja, men älskade vän, då går du ju in genom alla dörröppningar i Guds rike. Till porten är trång och vägen är smal, men du får ju alltid plats. Nej, jag vågar inte öppna dörren. Han har öppnat pärleporten, men jag sitter utanför för jag är för liten. Är ni med? Ja, det låter lite korkat när jag säger det så här, va? Men hela situationen är ju korkad. Vi behöver byta vishet. Den saken är ju helt klar. Hur gör man? Och vi frågar Jakob. Första kapitlet och femte vers. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Vet, ibland talar psykologerna om dubbla budskap. Det vet vad det är. Din mun säger nej, nej, men dina ögon säger ja. Och frågan är ju om Gud säger ja eller nej i den här texten. Först så ska man få vishet utan förbehåll eller förebråelser. Och sen låter det som det var totalt omöjligt. Vilket är det som gäller? Hur ska man kunna få vishet? Ibland när man råkar i den sortens kluriga situationer så har man god nytta av att gå till grundtexten. Titta efter vad står det egentligen, är det här rätt översatt? Därför att det ord som här är översatt med att tvivla, det betyder egentligen att döma. Det är det grekiska verbet diakrino. Det är precis samma ord som används i andra kapitlets fjärde vers. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Nå, det var ju det man sysslade med i den här eller de här församlingarna. Man höll på att värdera folk med lupp och förstoringsglas. Och så säger alltså Jakob redan i inledningen av brevet att om vi gör så, då kommer vi aldrig att kunna ta emot den nya visheten. Ty den förutsätter att vi lägger ner det där. Vi måste tillägna oss Guds rikets värdeskala. Vi kan inte köra med två värdeskalor parallellt. Vi kan inte ha både den gamla och den nya taxeringskalendern, så att säga. Det funkar inte. Utan det han vill säga är bara det. Släng den gamla i sopnedkastet så ska du få en ny. Men det är ingen idé att du sitter och håller i den gamla och förbehåller dig rätten att värdera människor efter rikedom och makt och inflytande och stöddighet och anspråk och alltihopa detta som hör denna världen till. Lär dig att urskilja det stora i det lilla och släng över bord alla gamla mänskliga funderingar om att se det stora i det stora. Då är det inte svårt att ta emot vishet. Ty Gud ger villigt åt alla. Utan förebråelser, utan förbehåll. Han kommer att ösa det nya rikets nya vishet över dig. Amen. Amen. I det här sammanhanget skulle jag vilja få introducera något som jag kallar för pornografieffekten. Och nu ser ni lite förbryllade ut, jag ska strax förklara. Jesus säger ju så här i bergspredikan att den som ser med begärelse på sin nästas hustru, han har begått äktenskapsbrott med henne. Och man tycker det var ju väldiga krav det här. Ibland har jag haft anledning att ha samtal med människor som fastnat i pornografi. För det kan man göra som i så mycket annat. Så där så att det är svårt att gå förbi en pressbyråkiosk utan att köpa med sig en tidning. Och man kan ju tycka det att ja, men det gör ju inte så mycket att läsa det här. Det är ju ingen som vet om att jag gör det. Och jag springer ju inte ut och våldtar flickor på stan för det. Nej, okej. Men det här väcker en rad begärelser till liv. Enkelt uttryckt är det ju så här med de tidningarna att de beskriver en sexualitet som inte finns. Normal mänsklig sexualitet behöver ju bara en snuva för att komma av sig. Eller att man är lite trött, eller att man är lite irriterad, eller att man ska tentera dagen därpå eller någonting sådär, så har man inte lust. Men de här tidningarna beskriver ju en värld där alla har lust, ständigt och jämnt. Gång på gång, hur mycket som helst. Och plötsligt får man ju sitt normalbegrepp fördärvat. Och sen tog man då kanske hem till sin ägandes hustru, nej, ägandes ska jag inte säga, förlåt. Men till sin lagvigda, förlåt. Och så tycker man det, att varför kan inte du vara som brudarna i den här tidningen? Hon vet inte om att han läser tidningen. Han säger det inte till henne. Han försöker inte på något sätt att göra någonting av allt det här som står i den här tidningen. Men han tycker ändå, varför kan inte du vara som dem? Det kanske inte ens återspeglar sig i deras sexualliv, utan bara återspeglar sig i detta att han blir så besviken på henne att han inte kan låta bli att snäsa henne vid köksbordet. För du är ju egentligen inte den pangbrud jag hade velat ha. Varför kan du inte vara som en riktig kvinna, såna här som man läser om i tidningen? Bara så att sådana finns inte. Det är inte harmlöst att väcka begärelser till liv. Det är inte harmlöst att gå omkring med den gamla värdeskalan, ty den väcker begärelser till liv. Det är inte harmlöst att gå omkring och tänka att storhet är stort och småhet är smått, när Gud säger att det lilla är stort och det stora är smått. Ty har vi den gamla värdeskalan, så var du säker på att vi också har det gamla livets begärelser. Ja, men jag gör ingen affär av mina begärelser. Jo, de letar sig alltid ut på något sätt. De kommer alltid att dyka upp, kanske i det mest oväntade sammanhang, och i ett sammanhang som till synes inte har ett skvatt med dina verkliga begärelser att göra. Men ut kommer de. Och därför så talar Jakob lite grann om tungan i det här brevet, tredje kapitlet. Mina bröder, bli inte lärare allesammans. Ni vet att vi får en strängare dom, ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan. Den är en liten lem, men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Begärelserna kommer alltid ut på något sätt. Och i regel är det genom tungan. Och det finns människor som läser det här nu om tungan och tänker att kristenlivet går ut på tungan. Nu gäller det att dressera tungan. Man ska alltid ha rätt bekännelse, man ska alltid säga rätt saker. Och det tycker jag är lika befängt som vi tänker oss att du är ute och kör bil. Och så plötsligt så tänds en liten lampa på instrumentbrädan. Den signalerar att oljan håller på att ta slut i motorn. Och du riktar en riktad smocka mot den här lampan och den slocknar och sen kör du vidare. Ja, det är ju inte tungan som är problemet, det är ju hjärtat. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Att hålla på och försöka dressera tungan, det är ju rena kosmetiken. Det är ju andligt smink. Vi måste byta vishet i hjärtat. Och det handlar om att börja upptäcka det stora i det som människor ringaktar och föraktar och till synes inte något. Du vet väl hur en riktig karismatiker ser ut? Det tycker jag är så skojigt. Vet du hur en riktig karismatiker ser ut? En ung välklädd man med vild glimt i ögonen? Nej, nej, nej. En gammal tant på 75 bast med handväska. Sån här gammal bönetant, vet du. Det är karismatiker det. Det är åtminstone den sorten vi har flest av i Sverige. Och utan dem skulle alltihopa paja. Du har väl lärt dig att se det stora i det lilla, menar jag. Vi går till fjärde kapitlet. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det Gud står emot det högmodiga men det ödmjuka ger han nåd. Böjer alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena ni syndar och rena era hjärtan ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Ja, här har du ju fiendskapen mellan de två slagen av vishet. Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud. Här har du återigen talat om att vara tvehågsen, att ha en delad håg som det står i gamla översättningen. Vilket alltså betyder att försöka hålla sig med både den nya och den gamla värdeskalan på en gång. Då är man tvehågsen. Ibland träffar jag obeslutsamma människor som får stora hispan när de läser Jakobs brev. Därför det står att den som är tvehågsen kan inte få något från Herren och jag kan aldrig besluta om jag ska ha gröna eller gula skor på mig idag. Så jag kan naturligtvis inte få något av Herren. Jo, men visst kan du få det. Det handlar inte om det. Det handlar om vad du har för värdeskala. Om du har Gudsrikets taxeringskalender eller om du har världens. Och så talas det om att själva bytet av värdeskala handlar om omvändelse. Det är egentligen ett uttryck för en av omvändelsens djupaste dimensioner. Omvändelse betyder ju att jag går i en riktning och går fel och gör helt om och går åt andra hållet. Förut hade jag ett mål i sikte som låg åt det hållet. Nu vänder jag och har ett mål i sikte som ligger åt rakt motsatt håll. Förut hade jag min glädje i att komma ditåt och nu har jag min glädje i att komma ditåt. Jag har bytt uppfattning om vad som är dyrt, vad som är värdefullt, vad som är vist och rätt och gott och välbehagligt och fullkomligt. Det är det som kallas förnyelsen av era tankar som vi läste i morse. Det betyder inte att man ska så att säga programmera sig med bibelord. Utan det betyder egentligen att få upptäcka att det stora i tillvaron har Gud gömt i en krubba. Allt det lilla, allt det oansinniga. Det där som mitt i sin ringhet kan ha Guds firmastämpel. Det är vishet. Och den omvändelsen här som Jakob efterlyser, den tecknar han i ganska starka ordalag. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Stå emot djävulen, säger han också. Och i det här fallet betyder det inte att avvisa sjukdomar och naturkatastrofer, utan det betyder att inte ta emot den gamla värdeskalan igen. Det är faktiskt det Jakob talar om. Egentligen inget annat vad jag kan förstå. Vi ska nu gå till Lukas evangelium, det femte kapitlet. Och läsa ett intressant Jesusord. Lukas 5 och 33. Vi ska läsa till 39 vers. Det sa till honom: Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina de äter och dricker. Jesus svarade: inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta. Han gav dem också en liknelse: ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Ja, den här liknelsen med vinet och vinsäckarna och lappen och manteln och vad det är. Vad är det Jesus vill säga oss med den? Är innebörden i denna liknelse, man tror, att när väckelsen har flytt från en församling så går det aldrig att få liv i den igen, för det går inte att sätta en ny lapp på en gammal mantel? Är det alldeles omöjligt att tänka sig förnyelse av gamla församlingar? Därför att om man häller nytt vin i de gamla församlingarna så spricker de. Är det det Jesus vill säga? Nej, det är det inte. Vad talar han om? Han talar om att det finns två förbund mellan Gud och människa. Och att det som hör till det gamla förbundet kan inte fyllas på i det nya och vice versa. För då spricker det. Det som tillhör det gamla förbundet hör inte hemma i det nya. Vi kan inte ta med oss bitar av det gamla förbundet och stoppa in i det nya förbundet. Och vi kan inte försöka fylla det nya förbundets vin i det gamla förbundets säckar, för då spricker de. Vi kan inte sätta det nya förbundet som en lapp på det gamla förbundets mantel. För manteln har krympt, och när lappen sen krymper så rivs alltihopa sönder. Det finns två förbund mellan Gud och människa. Och man kan undra lite grann, varför det? Varför finns det två förbund? Varför kunde Gud inte komma med det nya förbundet direkt? Vad skulle det gamla förbundet tjäna till? När vi läser Paulus brev och läser apostlagärningarna om Paulus, så förstår vi att konflikten på Paulus tid mellan judendom och den framväxande kristendomen var just en konflikt när det gällde synen på lagen. Ty i judendomen menade man att lagen var given för att människan skulle leva efter den och därmed bli rättfärdig. Medan Paulus säger att lagen var bara given för att tala om för människan att hon inte kan. För att Gud sen ska kunna komma med det förbund som verkligen gör det möjligt. Och jag skulle vilja uttrycka det ungefär så här. Att när Gud ger det första förbundet så är det ju alltså dödfött. Det är ett förbund som inte kommer att fungera och som heller inte är meningen att fungera. Så ställer man frågan, men kära vän, varför detta nu då? Jo, därför att det är förbundet så som människan med vill ha det när hon har den gamla visheten i behåll. Det är inte förbundet som Gud vill ha det, men det är förbundet som människan vill ha det. Och Gud ger människan det förbund han som människan vill ha med Gud. Bara för att hon ska få pröva till en tid och se det gick inte. Låt oss tänka efter. Vad är så att säga den grundläggande principen i det gamla förbundet? Vi kan likna det gamla förbundet vid ett handelsavtal. Eller ett kontrakt mellan två, om inte likvärdiga och jämbördiga, så i alla fall mellan två parter som kan ingå ett avtal. Och i det avtalet preciseras vad båda parter har för skyldigheter gentemot varandra och vad båda parter har för rättigheter gentemot varandra. Och Gud säger, du kan slå upp till exempel i 5 Mosebok 28 om välsignelser och förbannelser, att om ni lever efter lagen, då ska ditt baktråg vara välsignat och din småboskapsavel och vad det är mera. Men om du inte lever efter detta, då kommer det krig och då kommer det svårigheter och det kommer alla möjliga problem. Och ditt baktråg blir inte välsignat, utan förbannat. Och det handlar alltså om vilka utfästelser Gud gör. Om du håller lagen, vilket alltså var människans skyldighet, då ska jag göra det här, säger Gud. Och på det sättet så regleras alltså förhållandet mellan Gud och människa i ömsesidiga åtaganden, skyldigheter och rättigheter. Nå, Gud kan nog leva upp till sina skyldigheter. Men det är ju värre med oss och våra skyldigheter gentemot Gud. Vi klarar ju inte det. Var och en som har lite självkännedom vet att det här är inte så lätt. Men det där avtalet med rättigheter, det är ju underbart. Vi människor älskar rättigheter, eller hur? Det är fint. Och att ha rättigheter till och med ända upp i himlen, det är ju underbart. Det vill vi gärna ha. Det är bara det att det går inte. Därför att när Gud kommer och säger, ja men nu ska jag ha mina rättigheter uppfyllda här, då åker vi ju dit. Och när vi till sist fattar att det här kommer aldrig att gå, vi kan aldrig sluta ett sånt avtal, ett sånt förbund med Gud, då säger han, underbart. Nu lägger jag ner mina anspråk och mina rättigheter. Anklagelseskriften fastspikad på korset. Men, käre vän, du får lägga ner dina rättigheter och dina anspråk. Det är det nya förbundet. Vi har inga anspråk på Gud och Gud har inga anspråk på oss. Vi bara älskar varandra. Halleluja. Det är det enda som fungerar. Det är det enda som fungerar. Och så säger Jesus så intressant här. Jag tycker den 39:e versen är så. Ja, jag vet inte vad jag ska använda för ord. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Det är ju en dråplig kommentar till detta. Att människan vill så gärna försöka trixa sig över i det gamla förbundet. Du vet hur det var i Galatien. Där hade det varit underbar väckelse och liv och härligt och allting sånt.
Och så plötsligt så var det någon som kom på att man skulle förbättra nåden med lite laggärningar och omskärelse. Och Paulus skriver i panik nästan. Vem har så förhäxat er? Ska det som började i anden nu sluta i köttet? Vi har en väldig förmåga att trilla ur det nya förbundet och in i det gamla. Varför det? Därför att det gamla förbundet bygger på det som är så inbyggt i vår kötsliga natur. Att tänka i termer av prestationer och rättigheter, avtal och kontrakt. Köpslagan och allt som där tillhör. Den gamla visheten. Att det stora är stort och det lilla är litet. När det i själva verket är tvärtom. Att det som är stort i människors ögon är en styggelse för Gud. Därför tenderar väckelser att bli kortlivade. Ty när Gud ger av sin heliga ande och saker börjar funka som vi säger. Och Gud får 100% av äran, men vi tar 5% utöver. Vi lägger på lite moms och tar lite själva också. Och efter ett tag så tycker vi att vi har både rättigheter och att vi kan det här och att vi vet precis hur man gör. Vi förlorar vår ödmjukhet och så börjar vi beundra dem som är duktigast på väckelse. Och vi börjar avundas dem som är ännu duktigare på väckelse och vi ser ner på dem som inte är riktigt så duktiga på väckelse. Och utan att vi märker det så har den gamla visheten kommit på nytt. Läs väckelsehistorien ska du se. Det börjar alltid med gamla tanter. Det börjar alltid med de oansenliga. Det börjar alltid med någon som finns någonstans i någon grå periferi någonstans. Men efter ett tag, när väckelsen har haft framgång, vad lätt det är att den gamla värdeskalan dyker upp på nytt. Det är den som har smakat gammalt vin och blivit en finsmakare på årgångar. Han vill inte så gärna ha det sträva nya vinet. Det där som får tungan att krulla sig lite grann. Men man kan få den här årgången som man kan svepa under näsan så här och riktigt, riktigt säga att åh, den. Och så är den gamla visheten tillbaka. Och så är det slut för den här gången. Så har det varit, jag vet inte hur många gånger. Jag tycker egentligen det är rätt intressant att vi är så lättlurade. Att det här inte är svårare. Och Paulus talar ju lite grann om det i sin tjänst som apostel. Att vilket behov han har av svaghet i sitt liv. För att inte det gamla tänkesättet ska komma tillbaka. 12:e kapitlet i andra Korinthierbrevet. 7:e versen. Han har just berättat om att han har varit i tredje himlen och hört ord som han inte får uttala. Och så säger han så här. För de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. Nu har vi nästan dividerat så mycket om vad den där taggen består i. Så att vi har slutat att tänka på vad den skulle göra för nytta. Den skulle hindra honom från att på nytt bli den gamle duktige Saulus. Den skulle skona honom från att falla tillbaka i det gamla tänkesättet. Det är faktiskt så att vi har svårt att tåla motgångar, det vet vi alla. Men jag tror att vi har ännu svårare att tåla framgång. Det mått av framgång vi klarar är, tror jag, mindre än det mått av motgång som vi trots allt står ut med. Och för att inte det nya tänkesättet ska gå under och det gamla komma tillbaka, så måste Paulus ha en svaghet i sitt liv. Han måste hållas kvar som den lille.
Så får vi väl fråga när vi kommer fram vad den där törntaggen bestod i.
Men han som från början bad att få slippa det här, han får så småningom veta och se detta, att detta är något du behöver. Därmed är det inte sagt att vi ska sluta be för sjuka eller att vi på olika sätt ska dela varandras bördor och lidanden, vad det än består i. Men det kan hända ibland att Herren liksom säger att åtminstone tills vidare behöver du det här för att min kraft ska kunna flöda i ditt liv utan att du tappar balansen och utan att du halkar tillbaka i det gamla förbundet, utan att den gamla visheten på nytt tar över med allt vad det innebär av självfördömelse, av konflikter, av svårigheter och av att vi till sist står allihopa och ropar som predikaren: fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Icke genom någon människas kyrka eller kraft ska det ske. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tänker på nytt på ditt ord till Laodikeia. Du säger att du är rik. Och du ser inte att just du är fattig, blind, ömkansvärd och naken. Herre, vi kanske också behöver inte bara lära oss. Nu har vi lärt oss den nya värdeskalan. Och det betyder inte så mycket. Ty du måste ge oss den genom din ande. Och om du inte har gjort det under den här genomgången, så vill vi sträcka oss emot dig och ta ditt ord på allvar, att om någon brister i vishet så må han be om vishet. Ingen kan ta sig någonting ovanifrån om det inte blir någon givet. Men vi ber, Herre, att du ska gripa in i våra hjärtan, förnyelsen av våra sinnen, och göra det som i människors ögon är ringa till något stort och dyrbart. Vi ber att du öppnar våra ögon på den här punkten, så att vi får se hela tillvaron ur ditt perspektiv. Våra egna liv, församlingarna vi tillhör, det sammanhang du har ställt oss i, den uppgift vi har fått av dig. Vi skulle vilja kunna säga som kung David, att jag sträcker mig inte längre efter vad högt är. Jag är som en avvant barn i sin moders famn. Det betyder inte att han hade resignerat och gett upp. Det betyder bara att du hade undervisat honom om stort och smått. Att du hade gjort honom till en profet i själva verket. Vi skulle vilja be att du, så att säga, öppnade våra sinnen inför de livserfarenheter vi har gjort. Så att vi fick se dem ur det här perspektivet. Vi ser det stora i ringheten och det betydelselösa i det anspråksfulla. Och det som blev ärat och upphöjt bland människor. Vi vill inte ha det bara som en tungans dressyr eller som ett yttre beteendemönster. Utan vi sträcker oss mot det, Herre, och begär att du ska stadfästa det i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.